A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow wherever you are. Tap the banner to go to Monday.com.
Du lyssnar på GVS ljudböcker.
Gäststjärnan. En del i Nemesis-serien av Kai Linna. Inläst av mig, Erik Bolin. Kapitel 24. Den 125 diameter vida ring, formad av 48 enorma stolpar hårt cederträ, är det fynd bland Cahokias pyramider som förbryllar dagens arkeologer mest, eftersom dess enda motsvarighet ligger på andra sidan av Atlanten, nära Stonehenge på Salisbury-slätten i England. Och precis som fallet är med fyndet i England och Stonehenge självt, vet man idag lite eller ingenting om vilka som byggde dessa monument. Än mindre varför. Om det förhållit sig så att dessa monument en gång i tiden varit beklädda med trä, är alla spår av denna fasad sedan länge borta. Vad man däremot med säkerhet kan slå fast är att Cahokias Woodhenge, enligt resultatet av C14-dateringar, byggdes runt år 1000. Och att monumentet i likhet med Stonehenge och dess tvillingmonument används för att demonstrera ledarskapets nära förbindelse med solen. Ada vaknade till när ljudet från hans stönande olyckskamrat Storkecko nådde honom. De satt båda i fullständigt mörker tillsammans med ett stort antal andra män i en fuktig jordhåla, fastbundna mot väggen i varsin stolpe. Glädjen över att träffa på Storkecko här i Kanada, efter att för länge sedan trott att denne dukat under i Skanetadädes skogar, hade inte uppväckt den ilska han kände över att ha förrotts av Chiquitahai och Canastego. När Ada och hans folk tidigt på våren anlände till det nästan intill färdigställda monumentet och såg att en av de slavar som arbetade med byggandet av den stora ormen var ingen mindre än Storkecko, hade han genast beordrat att denna skulle släppas fri. Storkecko hade då berättat om sitt öde, om hur han tillfångatagits av Susquehanne-folket, som i sin tur sålt honom som slav åt Chiquitahais byggmästare Hasepa, vars behov av arbetande armar vid den här tiden var så omättligt att det endast kunde jämföras med Chiquitahais böjelse för svek. Nu var de alla Canastegos fångar och hölls inspärrade i väntan på att slita ont med något av Haspas många byggprojekt eller, så som var fallet med rymlingar som infångats, offras till Octena. Ada förbannade sig själv för att han inte reagerat i tid, när det fortfarande fanns en möjlighet att avstyra det grymma öde som nu väntade dem. Men när Chiquitahais ställföreträdare, och enligt Eidas misstankar den som var satt att hålla ett öga på honom vid jordgubbsceremonins slut, fört fram tre bakbundna fångar inför den färdigställda ormguden Octena, var det redan för sent att göra något åt saken. Hans protester väckte enbart ilska från Senecanadas präster. En öppen revolt där och då skulle ha små chanser att lyckas och innan Ada ens hunnit tänka igenom hur ett sånt uppror skulle kunna inledas var fångarnas halsar uppskurna. När deras blod rann över ormgudens huvud var Adas enda tanke att få med sig Peter och fly därifrån. Men de hade inte hunnit längre ner till Ohio-floden innan de var infångade. Var det verkligen hit du ville att vi skulle gå, Akka? Han Ada tänka när de stora portarna öppnades och fyllde jordhålan med ljuset från stadens facklor. Han kunde höra hur trummorna rullade på borta vid vad han anade var offerplatsen. Och han kunde känna den blodrusiga spänningen som låg i luften. Spjutbeväpnade män gick med bestämda steg rakt fram mot honom och lossade honom från väggen utan att lätta på det rep som höll hans händer fjättrade. Nu först kunde han se att både Peter och Alec fanns bland de fångar som skulle hämtas denna natt för att föras inför Octena. När Peter fick syn på Ada skrek han på deras gemensamma anglo-skandinaviska språk. Vad är det som händer? Vart för de oss? Ada tvekade inte inför att göra pojken medveten om stundens allvar. Det ser ut som att det här är vår sista dag i jordelivet, pojke. Peter, som likt Ada och de andra fångarna också hade händerna bundna på ryggen, slet sig fri och sprang bort till Ada. När han stannade upp bredvid den rödhåriga jätten lät vakterna av honom komma undan med några tillrättavisande slag med spjutskaften. Vadå sista dag? Tänker de döda oss? Adas första tanke var att påpeka för Peter om att det varit hans idé att övervintra i Akkas grotta som fört dem hit. Men han insåg det meningslösa i att nu peka finger och försöka hitta syndabockar. Han var minst lika ansvarig, om inte mer, för att de båda skulle vara döda innan midnatt. Han svarade endast kort. Ja, pojke. Nu är det dags att ta farväl. Om du har några sista ord till mig så säg det nu. Sen är det för sent. Om Peter hade några sista ord att säga honom fick han aldrig veta. Det enda pojken visade upp var en min av fullständig rådvillighet och rädsla. Vakterna ordnade upp sina fångar på ett rakt led. Ada, som såg till att hålla sig nära Peter, räknade till att det var 14 män som fördes genom stadens gator som kantades av Kanadas extatiskt vrålande invånare. Till Adas förvåning var de inte på väg mot den stora pyramid som dominerade stadskärnan. Den fördes åt det motsatta hållet. Och när de rundade en större byggnad uppenbarade sig utanför själva stadspalisaden ett av Haspas nya byggprojekt som Ada aldrig hade sett förut. Ett ofantligt konformat ormhuvud tillverkad av trä. Stora facklor markerade ormens ögon och högst upp på konen fanns en förgrenad trädstam föreställande ormens spelande tunga. Vakterna föste in dem genom ett par stora portar till ormgudens inre, där cirkelformade läktare fyllda med åskådare under ett öronbedövande vrål mottog dem. Ada kunde se att stora pålar längs med vägen bar upp hela träkonstruktionen i vars mittcirkel Chiquitahai stod och väntade på dem i sin ceremoniskrud. Bakom honom kunde Ada se att en del av läktaren var avdelad för Canastego, som tagit plats på en tronliknande stol för att tillsammans med sina undersåtar bevittna denna kvälls offer till Octena. Slagen från vakternas spjutskaft föste Peter framåt mot cirkelns mitt. Den skräck han kände när han framför sig såg att tre män redan offrats genom att få sina bröstkorgar uppskurna över en mindre stenkopia av det ormhuvud de befunnit sig inuti gav honom panikkänslor. Han hade aldrig varit så här rädd förut och mådde illa av det öronbedövande oljudet. Ett slag över örat fick trumhinnan att börja tjuta hysteriskt. Han vacklade till och föll framåt mot det blodindränkta ormhuvudet. Två väktare höll fast hans armar och spände honom över ormgudens rygg när Chiquitahai med en nick beordrade en trumsignal. Tre dova dunsar vibrerade genom de kraftiga trädstommarna och alla stannade upp. Canastego steg ner från sin läktare, ner på arenan. Så det här är Stapiki, dånade hans röst genom de tysta läktarna. Den unge mannen som häxan förvägrade mig att träffa. Canastego sänkte rösten så att endast de närvarande nu kunde höra. Vad är det jag hör om att skaparens spel ändade kriget mellan Onondaga och Huronerna? Han steg fram mot prästen med den bloddrypande kniven. Nu, med kniven i sin egen hand, böjde han sig fram och viskade så att inte ens Ida kunde höra. Hälsa Akka och tacka från mig. Peter kunde genom sina tår och svettindränkta ögon förblindat se Canastego med kniven höjd mot konens spetsiga innertag. Oktena, vrålade han, och hela arenan fyllde i. Oktena. Med våldsam kraft kom kniven ner mot Peters bankande hjärta. Men när kniven stannade upp och bröt sönder mot ormguden blev det dödstyst i hela hallen. Kapitel 25. Vad som skiljer de stora religiösa böckerna, Koranen och Bibeln, från varandra är, förutom det uppenbara i att de beskriver två skilda trosuppfattningar av samma Gud, det faktum att där det i Bibeln finns en mycket stor mängd så kallade mirakel, har Koranen endast ett, vid sidan av att profeten Mohammed sägs ha erhållit sina ord direkt från Allah. I Mohammeds himlafärd, Al-Isra, beskriver den store profeten hur han färdats till den mest avlägsna platsen, Al-Aqsa, och vistats där en längre tid. Men när han återvände till sin utgångspunkt var det som om ingen tid hade passerat under hans frånvaro. På 3, 1, 2, ambulanspersonalen lyfte upp Peters livlösa kropp och sänkte ner den på båren för vidare transport fram till den väntande ambulansen. Kapitel 26. Genom åren har det tvistats om varför pyramiderna överhuvudtaget byggdes. Men i själva ordet pyramid finns dess allra mest dolda hemlighet. Pyramid betyder ordagrant, eld i mitten. En teori, framlagd av framstående pyramidologer, talar för att pyramider är möjliga energiresonatorer, där de frekvenser jorden utstrålar blandas med kosmisk strålning, vilket resulterar i en tredje frekvens, precis som när två gitarrsträngar anslås samtidigt. Dårar. Eidas röst hördes tydligt i den skräckfyllda tystnad Peter lämnat efter sig. Det enda synbara beviset för hans existens var den hög med kläder som draperade offerstenen, vilken allas ögon nu tvivlande dröjde sig kvar vid. Eida fann sig snabbt i situationen. Han hade inte förberett sig inför den här stunden genom att föreställa sig hur det faktiskt skulle se ut om och när Peter lyckades med det som varit deras högsta strävan den senaste tiden. Men nu när det hade hänt, rakt framför hans ögon, var han i alla fall den som först insåg den fulla betydelsen av det. Hans blick var nu helt fokuserad på mannen med den blodiga jadekniven i cirkelns mitt. Dåre, väste han så. Chikatehai, som rent instinktivt, utan att medvetet ha hunnit formulera sina egna tankar, insåg att det enda ord som nu kom över Eidas läppar var den enkla sanningen. De var alla dårar. Hans stirrande ögon for klentroget mellan klädhögen och Eida. Men hur? Var? Tig, ditt ormyngel, och se till att lossa mina rep. Frånvarande höll den chockade Canastego upp den blodiga äggen mot Eidas bakbundna armar. Fri från repen vände sig Eida därefter direkt mot folket på läktarna. Länge nog har sedan Kanadas folk vänt sitt öde ryggen och ägnat sig åt perversa irrläror. Var kan Kanadas kung finna ett mer tydligt bevis för Niagaras sanna väg än här? Eida höll ut sina händer över klädhögen med en talande gest. Canastegos likbleka ansikte vände sig till höger och vänster efter någon form av stöd mot Eidas anklagande. För ett kort ögonblick stannade hans blick på kaptenen för tempelvakten. Som om han övervägde att kväsa hela situationen med övermakt. Men han återvände sig mot Eida och det talande beviset vid dennes fötter föll han till föga med en djup suck och talade. Det kan möjligen förhålla sig så att vi har vilseförts av Chiquitajas kluvna tunga, tillstod han slutligen. Möjligen. Eidas kompromisslösa tordönstämma rungade mellan läktarplatserna och fick Canastego att klamra sig fast vid offeraltaret. Är ni blind? Hamrade Eida obevekligt på. Pojken är inte här längre. Och Tena har förvägrats sin offergåva. Akka vars hand når från dödens rike ända hit in i Octenas heligaste boning har räddat sin skyddsling ur era prästers våld. Hishta Pahe Hoki reser genom tiden likt Ramen. Han skjuter på solen med sina mäktiga raketer. Han är den som ska uppfylla Niagaras öde. Eida vände sig åter mot folkhopen med sitt torra konstaterande. Ni skulle möjligen ha lyssnat lite bättre på Akka när ni hade chansen. Canastegos axlar sjönk allt djupare av Eidas haglande ord. Och när Eida slutligen upphörde med sin orala attack resignerade Kanadas kung fullständigt. Med offerkniven kvar i handen vände han sig mot sin präst. Men när han inte möttes av något annat än förvåning och vanmäktighet i prästens ögon begravde han kniven i Chiquitajas mage. Eida såg på prästen hur han med förvåning kvar i sitt anlete sjönk ner på den jordiga marken. Sen vände sig Canastego mot Eida med samma fråga kvar i sina egna ögon. Ja, vad ska man göra nu? Tänkte Eida. Jag har i vart fall uppfyllt mitt löfte till Akka och kan styra mina steg dit jag vill. Leifsboda hägrade åter inför den möjliga framtid som för endast en liten stund sedan inte innehållit något annat än ett utskuret hjärta. Han funderade en stund över de möjligheter som nu fanns inom räckhåll och vände sig slutligen åter mot Canastego med sitt svar. Ert öde är nu uppfyllt. Det finns ingenting mer än ni kan göra förutom att överge Octena och jaga hans präster på porten. Allt guld och de ädla smaragder Chiquitajas samlat ihop i Octenas namn tillhör nu rätteligen Hishta Pehahoki. Kanada ska vakta på denna skatt ifall Hishta Pehahoki någonsin återvänder och finner bruk för den. Klippans folk kommer inte återvända till Alheinidalen. Vi, Eida svepte med handen mot platsen där Alec, Kinkin och Storkekko fortfarande stod bunna, önskar att ta oss till Huchilaga. Mer än så finns det inte kvar att säga. Innan Canastego han svarat tillade Eida. Men vi kanske kommer tillbaka. Kapitel 27. Nordamerikas största arkeologiska gåta, som till och med överträffar staden Cahokia vars befolkning helt plötsligt försvann någon gång i mitten på 1300-talet, är utan tvekan Kensingtonstenen. En runsten upphittad under en trädrot av bonden Olof Öhman i Kensington, Minnesota, år 1898. Fyndet av stenen, som var omsluten av trädets rötter och därför måste ha hamnat där långt innan nybyggare anlände till denna del av Amerika, kan inte avfärdas som en förfalskning. Transkriberat från runskriften lyder texten som följer: 8 göter och 22 norrmän på otydbart. Optagelse fartorf otydbart. Vinland av väst. Vi hade lägre vett. 2 skar en tags rise fru ten och sten. Vi var och fiske. En tag öpptir. Vi kom hem. Fann 10 man rote av blot. Och tät arm frälse av illi. På ena sidan av scenen finns runskrift som transkriberat lyder som följer: Har 10 mans vid havet att si eptir vore skip 14 tag rise från Tenneö är 1362. Historieprofessor Theodor Blegens bok The Kensington Runestone finner man en förklaring till runraden AVM, Ave Virgo Maria, frälse av Illi, vilket under 1300-talet lästes vid begravningen av digerdödens offer i norra Europa. Det var först under 1500-talet som den började kallas för svarta döden eller digerdöden. På 1300-talet kallades pesten för Illi. Det rådde därmed ingen tvekan om att det plötsliga försvinnandet av Cahokias befolkning under mitten av 1300-talet bäst förklaras genom en epidemisk sjukdom med hög dödlighet. Det under mitten av 1300-talet förhöll sig så att minst 8 män från Götaland och 22 norrmän färdades på de stora sjöarna med minst 2 skepp. Samt att de bar med sig pesten och innan de dog reste en runsten inte långt från floden Mississippi i nuvarande Minnesota. År 1057. Labradorsjön utanför nuvarande Kanadas Atlantkust. Saga tog i vid årorna som sakta gav efter när skeppet gled över det lugna vattnet. Hennes ansträngningar var inte nödvändiga för att föra skeppet framåt, men det var ett bra sätt att hålla sig sysselsatt och framförallt varm. Dessa timmar vid årorna var även de timmar hon kunde sitta och utan att någon la märke till det tyst iaktta mannen som nyligen anslutit till deras följe. Torvald Renne. Eller Eriksson, som han numera kallades av de äldre på skeppet. Om endast 5 dagar, om vädret höll i sig, skulle de sikta Grönland och äventyret i Leifsboda skulle vara avslutat. Vilken tur han hade, tänkte Saga när hon mindes tillbaka. Endast en vecka hur de alla ryckt till, förskräckta när han rusat ut ur skogen och gapat, men strax lugnat ner sig när de insåg att det faktiskt var Torvald Renne, som varit försvunnen i nästan 30 år, som nu stod framför dem. Saga själv var bara 4 när de stukade männen återkommit utan sin hövding, Eldar, och utan Torvald. Men hon minns det väl. Kanske för att de inte pratade så mycket annat sedan dess. Kanske för att de flesta mindes tider när Eldar varit hövding som en bättre tid. Så när skrälingarnas ständiga attacker slutligen även äventyrade deras fiske började den nu av överfall och sjukdomar decimerade bosättningen allt oftare undrar om det inte trots allt vore bättre att överge Leifsboda och återvända till Grönland eller Island, där deras ännu levande släktingar höll marker. När Torvald kom tillbaka återstod det endast några få dagar innan ön skulle vara lämnad. För alltid. Saga snövlade till när hon föreställde sig Torvald stående vid stranden. Äntligen hemma. Men bara för att se skeppet försvinna vid horisonten. Tanken gjorde henne gråtfärdig. Hon sneglade mot Torvald, som inte tittade upp. Han var fullt upptagen med att prata med Ulf, Sagas far. Ikväll skulle Ulf berätta för mor och därifrån skulle Saga få höra mer om Torvalds äventyr hos grälingarna. Vilka han nu kallade för Mohawk. Så här långt hade hans äventyr mest handlat om hur det var att leva hos dessa Mohawk. Vilka inte verkar vara så väsensskilt från vårt. De bor i långhus, vi bor i långhus, tänkte Saga. De jagar och fiskar och odlar marken. Och deras kvinnor föder barnen ur samma hål som vi. Precis som det är hos oss. Men igår natt hade Ulf pratat lite tystare med mor. Om en nedgrädd skatt.
Ni har lyssnat på Gäststjärnan av Kaj Linna. Utgiven av Storyhood.
Gäststjärnan av Kaj Linna kan du lyssna på i sin helhet utan reklam på Storytel.